En podcast från Aftonbladet.
De står på varsin sida i svensk politik med en avgrund mellan sig och ryter ofta åt andra och varandra. De har ingenting gemensamt och har kanske just därför ganska mycket gemensamt. Som viljestyrkan, temperamentet, passionen, spontaniteten, oförutsägbarheten, viljan att bråka. I dagens avsnitt ska vi avtäcka svensk politiks mest osäkrade kanoner och reda ut vad de betyder för sina partier och för väljarna. Vi ska prata om Nooshi Dadgostar och Ebba Busch. Och ni får ta skydd så gott det går. Välkomna till Aftonbladets politikpodd, en runda till. Hej, idag är det jag, Olivia Svensson, samt My Råväder och Viktor Stenqvist som med gemensamma ansträngningar ska karva oss fram i den snåriga skog vi kallar för svensk inrikespolitik. Hur mår ni? Har ni sett några vitsippor? Har ni vår? Känner ni vår?
Jag har sett både tussilago och blåsippor. Inga vitsippor, men ändå starka vårblommor.
Vilken Carl von Linné det visade sig vara plötsligt.
Att jag kunde tre olika blommor.
Jag är väldigt imponerad faktiskt.
Wow.
Och My, du har varit och plockat ramslök åt Viktor.
Ja.
Ja. Också lite Carl von Linné vibes.
Rakt från Österlen.
Som jag gjorde ramslökspesto av.
Det är ju så att jag hatar ju ramslök, men jag vet att Viktor tycker om det. Så att där kände jag att jag vill inte slösa det här i naturens skafferi.
Och vad ska du ge tillbaka, Viktor? Har du någonting du kan
odla
och ge till mig?
Måste väl dra till Dalarna och hitta någon dalsk delikatess. Och ta till
ja, men, har ni inga?
Nej, inget specifikt som har kommit upp nu som ett vårtecken som man vill ge bort. Tror jag inte. Nej, tyvärr. Men jag ska fundera på det.
Gör det.
Jag har ju varit i Skåne så att jag har ju förutom plockat ramslök då också sett hav av vitsippor.
Det har jag också.
Och det har varit helt underbart. Ja. Vi har ju den skånska glown nu efter påsklavet, du och jag, Olivia.
Det har vi, men jag tyckte i för sig att det var väldigt, väldigt kallt. Man glömmer bort den skånska blåsten som bara pajar allt. Det var härligt ändå. Vi ska väl prata lite politik också. Vi hade ju en lyssnare häromdagen som mejlade in och efterlyste Magdalena Anderssons stridsvilja. Och det fick mig att fundera över var man hittar den mest just nu i svensk politik. Stridsviljan, men också glöden och passionen. Och jag kom fram till att det där finns på vardera sidan politiken just nu hos två kvinnliga partiledare som har väldigt lite gemensamt, men som delar glöden och passionen och för den delen stridsviljan på lite olika sätt, men ändå. Kristdemokraternas Ebba Busch och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Båda har dessutom kongresser med sina respektive partier nu i helgen som kommer, så vi ska passa på att prata om de här två politiska profilerna och vad de betyder i dagens avsnitt. Kul tycker jag, vad tycker ni?
Mycket roligt.
Ja, verkligen.
Ni var också med och spånade fram den här idén, kanske jag ska säga också, för rättvisans skull.
Det tycker inte jag, vi är ett team.
Vi är ett team, ja. Hur lika tycker ni att Busch och Dadgostar är, om vi börjar där? Alltså, vad är det de delar då, förutom, vilket jag kollade upp, att de är födda med bara ett års mellanrum och att de ju då båda råkar vara partiledare också. Så, förutom the obvious.
Du menar att de delar att de är födda på olika år? Det.
Men de är nära varandra i ålder, så menar jag.
Just det, ja.
De är millennials bara att
ja, jag vet inte vad någon är. Men precis, vi säger att de är millennials då, om du säger det. Hur lika är de?
Du pratar ju om det här det temperamentet lite grann. Och hettan som de ändå visar upp. De är ju på ett sätt lika för att de är två stycken rubrikmaskiner. Så för oss kvällstidningsjournalister är de ju fantastiska tillgångar.
Ja.
Så ja, absolut, visst lika på några sätt. Det får man väl kanske säga nu när jag tänker efter.
Har det med temperamentet att göra, My?
Delvis tror jag det, men jag tror också att det handlar om att de har en, vad ska man säga, en lite modernare inställning eller approach till partiledarskapet. Alltså både att de är partiledare som, jag vet att Ebba Busch har ju kallats för liksom en slags politikinfluencer. Jag tycker att det är att hårdra det. Jag menar att det egentligen handlar om att vara bra på att föra ut sitt budskap i olika kanaler. Och det är samma med Nooshi Dadgostar som ju nu är någon slags, lite för mycket på TikTok kanske. Men, men som också bedriver väldigt mycket valkampanj på sociala medier på ett sätt som funkar på sociala medier. Alltså de vet hur sociala medier fungerar och de vet hur de ska använda det på ett modernt sätt. Det tycker jag också att de har gemensamt och det kanske också då förändrar dem i att de är i ungefär samma ålder.
En annan sak som de båda gör med sina partier är att de maktcentrerar ju runt sig själva på ett ganska bra och tydligt sätt. Kanske Ebba Busch har gjort det ännu mer framgångsrikt och tydligare än Nooshi har lyckats med än, men Nooshi är ju på god väg att liksom ta partiet i ett bra järngrepp.
Och vad signalerar det för egenskap skulle du säga?
Ja, men att de, ja, det signalerar väl styrka. Och en vilja att ha kommandot. Det är ju, Vänsterpartiet är ju, det kanske vi återkommer till lite senare, men det är ju ett mer, ett brokigare parti med starka viljor långt nere i fundamentet. Och det är därför kanske Nooshi har lite svårare än Ebba Busch har just på den sidan.
Men Nooshi har ju också fått kritik för det här med bunkergänget. Att hon har samlat ett gäng av väldigt nära vänner och människor hon har jobbat med länge kring sig i partitoppen. Och att det är en ganska stängd kärna och problemet i ett sånt parti, det funkar ju i medgång. Men det finns ju risk om det börjar bli motgångar. Man kan säga lite hos Liberalerna att när de här kärnorna stänger sig så får de lite för lite input för vad som pågår i partierna. Så att det är en styrka nu att det finns liksom en stark riktning och att man kan driva den. Men om det skulle visa sig att den här riktningen börjar skeva så finns det ju ett problem med att vara ett sånt här bunkergäng.
Men den här tesen som jag lanserade att det här ändå är de två starkaste stridsviljorna i svensk politik just nu. Vad ger ni för den?
10 av 10.
Ja, absolut.
Ni håller med?
Ja.
Mm. Varför uppfattar man det så här då? Om jag ska vara riktigt taskig nu, har det att göra med den väldigt loja konkurrensen? Att det inte finns där jättemycket annat där ute som konkurrerar?
Men det tycker inte jag. Jag tycker att det här är två politiker som ändå står själva på det sättet. Att de har den här stridsviljan och att de har, vad ska man säga, liksom en edge i hur man kommunicerar sitt politiska budskap. Och jag tror också att folk uppfattar det som att de tar debatten och kör sitt eget race. Alltså det finns liksom en autenticitet hos dem som man, jag tror, efterfrågar hos många partiledare men som man lite saknar hos vissa partiledare när det blir lite för att man har talepunkter eller att man är väldigt styrd av att partiet måste säga sitt alltid när man liksom inte kan köra på, när man inte kan dundra på. För det handlar ju om att man som partiledare skapar en position för sig själv där man kan dundra fram lite oavsett vad som händer runt omkring. Att man har mycket sin egen känsla att gå på.
Och sen är de ju två stycken partier på liksom varsin ytterkant som är lite mindre i storlek, så att det ligger lite grann i sakens natur att man är spetsig och försöker ta plats. Och det är de ju duktiga på.
Nu använder du verbet dundra mig och det tyckte jag var väldigt passande för det vi ska lyssna på nu. Varken Dadgostar eller Busch skyr bråk. Ingen av dem är rädd för dålig stämning. Och nu ska vi få höra några exempel på när de rykt ihop.
Och idag när Kristdemokraterna går ut med förslaget om att förbjuda niqab och burka, då står Nooshi Dadgostar och raljerar över. Jag, Ebba har ju också varit emot att man ska kunna få bära jeans i riksdagen.
Ebba Busch som säger att Israel gör hela världen en tjänst. Det
som
känns
vad? Så, fullfölj citatet.
Det känns som
effektsökt. Citatet.
Om jag får sluta.
Vi tar alldeles strax Ebba Busch.
Nej, men annars får ni kliva in.
För mig känns det som effektsökeri.
Alltså vilket hyckleri. Jag höll dig om högre tankar, Nooshi Dadgostar. Det är väl bra att vi blir av med terrorsekter som
nu
försöker
känns det som en teaterföreställning
för dig.
Du förstår precis vad det är jag menar.
Vet ni vad?
När du säger det här i det läget.
Producera maten, att transportera maten,
avgiftningen
när jag pratar om vår viktigaste
varje månad
för svenska barnfamiljer.
Ändra segregationen ganska mycket.
Men hon började ju med detta.
Men då tar vi tillbaka det till det. Ursäkta mina damer.
Fru talman, Vi har en partiledare här.
Men det får du väl ändå ge dig. Han är herr talman.
Herr talman.
Tack.
Ja. Och jag blev lite svettig av det här faktiskt. Det känns som att de kolliderar väldigt ofta. Det är som två bussar som bara, de trycker på pedalen och sen kör de rakt fram. Som ett chicken race.
Vet du vad jag tänker med
här? Nej, berätta.
Jag tänker att är det här ett fall av man har mest problem med sådana egenskaper hos andra som man själv har.
Mm. Det man ser i andra och så vidare.
Exakt. Mm. Man liksom irriterar sig jättemycket på vissa saker hos andra för att man själv har de egenskaperna.
Det tror jag.
Ni kommer ihåg oss att det var det här Anna-Karin Hatt stod och såg och sen började besluta sig för att nej, skit, fuck this shit, I'm out.
Ja.
Exakt, exakt så var det.
Och det roliga med de här klippen är att jag har inte ens tagit, alltså jag har inte ens gått långt tillbaka i tiden. Nej, det nu snackar vi några månader. Jag har inte gått tillbaka och kollat gamla riksdagsdebatter och sånt när de har stått och tagit heder av ära av varandra.
Det är inte bäst av, det är bara så här det är.
Det är så exakt så här det är. Och jag är väldigt
slumpmässigt urval.
Mm, ja. Jag gillar ju det engelska uttrycket a loose cannon. Alltså ett uttryck som väl kan översättas som en oberäknelig, oförutsägbar, okontrollerbar person. En osäkrad bomb, typ. Tycker ni att Bush och Dadgostar där båda två tillhör den här typen av människa?
Ja, men som jag var inne på tidigare, rubrik, de pratar ju rubriker båda två. De är väldigt duktiga på det. Och det är ju ett bra trick för att nå ut också med ditt budskap. Du får ju bara slänga in det i en bra rubrikvänlig mening. Så att, och det kan man väl kalla loose cannon.
De låter ju heller aldrig den andra tala till punkt.
Nej, vad känner det till?
Nej, det ska man inte göra. Om man är en loose cannon så gör man inte det helt enkelt. Nej.
Jag tycker nog inte att de är en loose cannon eftersom jag tror inte någonting av de här, vad de här politikerna gör är oöverlagt. Jag tror särskilt Ebba Busch spelar på att hon kan inge känslan av att hon skulle kunna säga vad som helst. Men det tror inte jag att hon gör. Och jag tror att det är samma med Nooshi Dadgostar. De gillar ju att liksom kasta om kull människor med ett oväntat konstigt uttalande eller säga någonting konstigt till dig. Det vet ju vi journalister som träffar dem, inte bara intervjupersoner men också du vet, när man ska kallprata runt omkring. De älskar ju att säga någonting som får en lite off. Det är ju också ett maktspel. Och jag tror att det handlar mer om det än att de faktiskt är loose cannons. Jag tror att det här är två väldigt genomtänkta personer och de vet när de säger någonting att det får effekt och de gör det för effekten.
Jag undrar om du är lite väl snäll mot de här båda.
Jag tror inte heller alla deras utspel är genomtänkta på förhand faktiskt. Jag menar det här, bara exemplet från i veckan när Ebba Busch röt till mot en SVT-reporter om opartiska frågor. Det där var ju bara något som kom från hjärtat och hände just då.
Temperament.
Det där sker titt som tätt från båda två tycker jag.
Mm. Hur tycker ni att den här stilen funkar då i svensk politik, om vi säger så?
Men den funkar ju bra eftersom de får oproportionerat mycket genomslag för saker och ting som de säger. Lite som Victor var inne på här, det är ändå två små partier lite på i varsitt hörn och de får ändå mycket uppmärksamhet för saker och ting de gör.
De sticker ut.
Ebba Busch mer än Nooshi Dadgostar.
Ja, det får man säga.
Men ändå båda två bra på det.
Vad tycker de om varandra då, utanför debattsalarna och de här tv-studiosarna?
Vet faktiskt inte.
Nej, alltså jag la en ansenlig mängd tid på att liksom googla det här. När har de sagt någonting om varandras personlighet eller som person? Och så här, i positiva ordlag, inte bara när de hugger till varandra i debatterna, men det finns liksom inte.
Frågade du ChatGPT?
Det med. Och okay. Google. Jag försökte använda alla verktyg jag kunde hitta, men jag hittade liksom inga exempel där de berömmer varandra eller där de får säga liksom, säg något positivt om den här personen.
Nej, det finns inte.
Utan det är bara, jag håller, hur var hon nu tyckte det, dig för högre tankar. Men that's it.
De har ändå en tillräckligt nära relation för att bli besvikna på varandra.
Ja, men det är något politiker kan bli så här att bli besvikna.
Det är ju också en relation.
Sen är de ju båda två också rätt kända för att ha en, ja, men vad ska vi säga, raljant ton mot journalister. Kritisk kanske om man ska uttrycka sig mer diplomatiskt. Vi ska lyssna på två exempel varav det ena är det som du nämnde, Viktor, där Ebba Busch surar på en journalist från SVT och en där Nooshi Dadgostar surar på vår kollega Olof Svensson när han frågar henne om det här drogtestet som vi på Aftonbladet utförde på partikanslierna.
när vi svabbade deras toaletter för kokain.
Kan det vara så att ni behöver drogtesta er personal?
Jag skulle ju uppskatta om till exempel Aftonbladet själva kunde kontrollera alla sina toaletter och sina anställda. Och efter det skulle man kunna diskutera åtgärder för våran del också.
Men nu har vi ju hittat spår av kokain på ert partikansli. Vad har det med Aftonbladets toaletter att göra?
Nej, men skulle inte det vara roligt att också ni gjorde det?
Men nu ställer jag frågan till dig. Vad vill du göra?
Nej, men ni har ju intervjuat kanslichefen för det. Så det tycker jag är väldigt viktigt, att lyssna på kanslichefen.
2025 var ju, trots att det var ett ganska tungt ekonomiskt år, ändå det näst bästa året för ny bilsförsäljning av just laddbara bilar.
Men om du tittar då på hur det ser ut här.
Nu måste det ändå vara möjligt för mig att få lov att svara. Alla dina frågor är otroligt politiskt färgade. Det är inte neutrala ingångar, det är en väldigt tydlig vinkel. Det måste åtminstone vara möjligt för mig att tala till punkt.
Jag är lite bekymrad över att säga att det är politiskt färgade frågor, för det är det ju liksom inte.
Jo, på elområdet, 100%.
Hur då?
Nej, men jag kan inte ens förklara gravitationen för dig. Jag kommer inte gå in på det. Alltså, jag svarar tillbaka, så jag tror att det blir bra balans som helhet.
Vad säger ni om det här?
Alltså det är ju, de går ju i försvarsställning, så att det är väl uppenbart att de inte är helt... De tycker väl inte om alla frågor de får, och de har inga problem att visa det. Vissa politiker är ju liksom mer tillrättalagda och bara mumlar iväg, och sen kan jag ändå mumlar iväg. Så jag kan ändå tycka att det piggar upp lite grann att de...
Ja, det är ju två politiker som verkligen visar när de får frågor de inte tycker om.
Men Viktor, när du ställer frågor till dem då i egenskap av reporter, jag antar att du inte ställer så många frågor i egenskap av någonting annat, men hur tycker du att det är att intervjua Dadgostar och Bush?
Det är väl ganska lätt på ett sätt, för att de vet ju vad de vill ha sagt och vad de vill få fram, och de är väldigt duktiga på att formulera det kort och koncist och på ett bra sätt. Sen som sagt, om man ställer en sån här fråga och får ett sånt oväntat svar som att dina frågor är politiskt färgade eller något liknande utspel, det är ju en jackpot för en journalist, för att det, då blir ju det grejen helt plötsligt. Då har man ju fått en oväntad grej som kanske också kan bli någonting att arbeta med. Ett sånt oväntat utspel, till exempel när Ebba Busch kallade till en väldigt... snabbinkallad pressträff efter att Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson hade gjort sitt utspel om att Sverigedemokraterna skulle in i regeringen, och då Ebba Busch sa att här delas inte ut några ministerposter innan valet, och kritiserade Kristersson för att han hade i princip utlovat migrations- och integrationsministerposten åt Sverigedemokraterna. Det tyckte inte Ebba Busch om. Och där visade hon att hon liksom alltid kan ställa saker på sin spets, utan att, sen kan man sen lite grann släta över det sådär, men det, alltså hon har en bra förmåga att hitta de där vinklarna som vi gärna hugger på.
Det blir inte tråkigt, Nej. Är det du säger?
Ja.
Skriver du under på samma...
Ja, men det är väl det som de har väldigt mycket gemensamt, att de dels hugger på journalister och då kan säga någonting elakt till journalister. På att,
elakt är ju inte bra.
Ja, eller spydigt, får man säga spydigt istället då? Alltså jag hatar egentligen den här tendensen att de attackerar frågan istället för att svara på frågan, istället för att säga jag vill inte svara på frågan, eller vad det nu är man kan svara om man inte vill svara på en fråga. Och jag tycker särskilt illa om det här som Ebba gör, som tillskriver någon slags politisk färg till att man får en kritisk fråga. Som till exempel om en myndighet har kritiserat dem. Vi har ju haft Klimatpolitiska rådet och kritiserat regeringen. Finanspolitiska rådet har kritiserat regeringen. Institutioner som är till för att granska regeringspolitik. Men då har regeringen svarat med att man tycker att det finns en politisk färg i kritiken man har fått, och därför är det inte relevant kritik. Och det är liksom lite det vi ser här med Ebba Busch också i hennes svar till den här SVT-rapporten. Att man behöver inte ta det här på allvar. Men vad hon gör är ju egentligen, alltså vad hon gör är att hon duckar frågan. Det är en svår fråga. Då bör man prata istället om att det är politisk färg istället för att prata om frågan. Men också polariserar man ju den frågan som man kritiserar. Man säger att det finns liksom ett rätt och ett fel svar. Och om du inte tycker samma som mig så har du fel. Och det är alltså liksom politiskt spel eller en politisk sak om man inte tycker samma. Så att jag tycker att det här är, jag förstår vad de gör, jag förstår strategin, men jag tycker att vi journalister behöver nog bli bättre på att hantera när det kommer, för att det kommer komma ännu mer.
Men kan du som journalist uppskatta ändå oförutsägbarheten? Om vi ska kalla den för...
Verkligen. Mm. Alltså verkligen.
Att du vet inte vad som kommer att komma.
Ja, det kan jag ju göra.
Du intervjuade ju till exempel Nooshi Dadgostar under onsdagen här.
Ja, och jag vet knappt ens vad som kom nu i efterhand. Okay. Heller, eftersom det var väldigt slingrigt och svårt att hänga med ibland i resonemangen. Nej, men alltså, det är klart att man uppskattar att man inte alltid vet vad som kommer. Dels för att det sätter färg på en intervju, att det kan vara något oväntat citat. Men dels också för att de är väldigt bra, just Bush och Dadgostar, på att uttrycka sin politik på ett lite slagfärdigt sätt. På ett oväntat sätt. Det tycker jag är det bästa sättet egentligen. Mm. Att de bara säger någonting som någon annan skulle säga tråkigt, fast de säger det på ett roligt sätt. Som till exempel Nooshi Dadgostar, nu är det ju någon år på, har det ju någon år på nacken, men när Vänsterpartiet bestämde sig när hon blev partiledare för att liksom lämna identitetspolitiken bakom sig och gå in i en ny era med liksom lite mer, vad ska man säga, vardagsnära politik. Då uttryckte hon ju det som, hon sa att ja, men vi tycker att Kalle och Anna ska få äta köttöka på charter. Mm-hmm. Sen sa hon ju efteråt att det var ironiskt sagt. Och
hon stod inte också i en byggarhjälm ganska mycket under den tiden.
Ja, men grejen med det här citatet var ju egentligen att det var väldigt kul, för att det sa ju ändå någonting om politiken. Det sa någonting om den nya inriktningen, men hon sa det på ett roligt sätt. Sen att hon försökte backa det med att det var ironi, vilket jag alltid brukar säga, sluta med det. Ironi
funkar inte.
Nej, alltså det funkar inte.
Nej, och när du pratar om det här med att det inte funkar, går det hem hos väljarna, det här sättet att prata på, tror du, Viktor?
Ja, men jag tänkte precis komma in på det, för jag tror inte att det här med att hugga tillbaka mot journalister och journalisters frågor eller svara ironiskt eller sånt, det kommer bara bita på de inbitna, imponera på de inbitna fansen. De som inte har exakt samma syn på en sakfråga eller en situation, de kommer att se det där som defensivt och svagt. Så att, ur en strategisk synvinkel så misstänker jag att det är ganska korkat att bete sig så i en intervjusituation. Det är vad jag tror i alla fall.
Jag får alltid en känsla av att båda de här två personerna vill verkligen markera att de alltid vet bäst i alla situationer. Jag undrar om en gnutta ödmjukhet blandat i allt det här hade ändå varit lite, vad ska man säga, tillrådigt.
Efter alla dessa år vi har suttit här och pratat om politik, så tänker du att ödmjukhet skulle...
Jag känner mig ibland som världens mest naiva människa. Men låt mig få vara det. Låt mig få vara mänsklighetens liksom fanbärare.
Ja,
lite ödmjukhet här nu.
Det är ju inte en känsla som är parad med politik jätteväl.
Nej, ödmjukhet, men tänk, vet du vad?
Politik, inte ett radarpar.
Låt mig få drömma, låt mig få fantisera. Det här är intressant. Finns det sakpolitiskt någon fråga som ändå förenar Ebba Busch och Nooshi Dadgostar?
Ja, men det tycker jag ändå. De har ju bara det här levnadsomkostnader som profilfråga. De är ju också bra att prata om politiken på ett nära sätt. Sen så har de ju olika lösningar på hur man ska lösa människors vardag. Alltså lösa människors dyra vardag, lösa människors livspussel.
Hur ska falukorven bli billigare?
Ja, det är ju ett roligt exempel, eftersom vi har pratat om det förut också ju, men att man, eftersom valutvärderingen efter val 2022 var ju att Ebba Busch viftade med falukorven i onödan. Eftersom KD då inte hade någon politik för att faktiskt sänka matpriserna. Utan, och att det var ändå togs upp som en irritation inifrån partiet i efterhand. Men den har ju fått stort genomslag.
Jag älskade falukorven. Mm.
Fast också hon reste runt med falukorv.
Älskade falukorv.
Tycker du det? En köttprodukt i väskan.
Ja, det var jätteäckligt. Men 100% ändå, liksom, vad ska man säga, kul.
De ville poängtera att den byttes ut kontinuerligt.
Ja, det tror vi ju inte på. Det har vi också sagt. Det tror vi inte på. Det hade de inte tid med. Okej, så plånboksfrågor, att komma nära. Sjukvården borde de ju ha gemensamt där. Men de vill också lösa det på olika sätt.
Ja, Kristdemokraterna vill förstatliga sjukvården. Vänsterpartiet vill ha ett mer statligt ansvar men inte gå hela vägen. Så där är de väl också ganska lika i den frågan, absolut. Båda ville fälla regeringen Löfven när det begav sig.
Och det var bra för det ena partiet och dåligt för det andra partiet.
Det här med att de profilerar sig så mycket på sociala medier då, du var inne på det, My. De verkar gilla fest.
Mm.
De verkar gilla att framstå som festliga och lite så partypersoner.
Ja, Ebba Busch har ändå taggat ner det lite sen hon blev minister.
Men vi minns
kritiken under pandemin där hon ändå tyckte att det behövdes lite fest i hennes liv.
Ja, men också så här, hon har dansat, har vi sett henne göra. Vi har sett henne sjunga vid flera tillfällen. Nu är det ju då Nooshi som tar fanan och bara sticker iväg med den.
Det får man säga.
Och DJar och dansar och TikTokar. Och
shotar.
Många kollegor som skicka mig olika TikTok-klipp och jag har inte TikTok, så varje gång kommer jag in och blir så här: what is happening?
Ja, det är en stark känsla tycker jag när man kommer in på TikTok.
Ja, ja. Och vad handlar det om då? De är bara levnadsglada eller? Ja, det, vad ska vi säga
de
om det?
De vill väl ändå signalera någonting mot unga väljare misstänker jag.
Ja, det är väl, kul.
Det är väl
vi
det
är
som är målet där.
Vi har ju påpekat en hel del likheter nu, men om vi ska föra oss mot olikheterna, som vad de betyder för sina respektive partier till exempel. Om vi säger så här, vad hade Kristdemokraterna varit och gjort utan Ebba Busch? Alltså hur betydelsefull är hon för dem som parti?
Alltså hon är ju partiets absoluta epicenter. Sen är det helt omöjligt att säga vad de hade varit utan henne. Men vi kan ju säga att det hade varit ett totalt annorlunda parti, för att hon är ju den som formar partiet, hon är den som leder och har liksom varje beslutsfattning i ett järngrepp. Alltså hon har varit väldigt duktig ända sedan hon började att omge sig av de personerna som alltså centrerar makten. Så länge det har gått bra och hon har haft ett brett stöd så kan hon ju fortsätta göra. Och det har inte, under hela hennes tid har det väl knappt funnits ens tendenser till missnöje. Åtminstone inget som har yttrats offentligt. Det här förekommer ju annars, det är väldigt vanligt i partier att det läcker ut källvägen kritik mot partierna. Och när det gäller Kristdemokraterna så får man väl säga att de sticker ut som ett parti där det inte väx lika mycket som kritik som i andra partier upplever jag det.
Och här finns väl en stor skillnad mot Nooshi Dadgostar som vi, när vi pratade inför det här avsnittet, kanske inte är lika betydelsefull ändå som centralfigur för rörelsen, eller?
Nej, alltså det har ju varit lite irritation med Ebba Busch under åren. Framförallt handlar det om hennes husköp. Då fanns det ju en del irritation i partiet. Men det handlar inte om hennes position egentligen, utan det handlade om att man tyckte att det fanns ett bristande omdöme. Det har ju därmed, precis som Victor inne på, aldrig funnits någon tanke på att byta ut henne mot någon annan. Man har ju ändå alltid tyckt att hon varit liksom en galjonsfigur i rörelsen. I Vänsterpartiet, ja, där är det ju lite där är det lite andra tongångar, och jag tror att vi ändå fick en liten indikation på Nooshis position i partiet nu när de presenterade valbudskap. Och det visar att hon kommer inte vara en lika stor bildlig profil. Alltså hon kommer inte vara på bild lika mycket i den här valrörelsen som hon har varit innan. Nu ville de ju ändå säga så att de var inte klara med hur deras alla affischer skulle se ut. Men det var ändå ett tydligt budskap att de skulle ha en större variation den här gången än tidigare. När det har varit väldigt mycket Nooshi. Så det säger väl ändå kanske någonting om att man i Vänsterpartiet försöker bredda bilden av att de är någonting annat än vad Nooshi Dadgostar. Och det är ju skillnaden mot Ebba Busch. Där vill man ju inte bredda bilden och säga så här, vi är mer än Ebba. Utan där vill man ju bara säga, vi är Ebba.
Mm-hmm. Sen är ju också en stor skillnad att Nooshi Dadgostars parti är väldigt mycket större än Ebba Buschs parti just nu. Hur ska man förklara det då i ljuset av de här två karaktärerna? Har det något med saken att göra?
Kanske inte. Det har väl att göra med att Ebba Busch är i koalition med två jättepartier som stjäl väldigt mycket röster och väljare, och att hon har haft svårt att särskilja sig från, alltså vad är det som sticker ut från Sverigedemokraterna och Moderaterna och gör Kristdemokraterna till ett unikt alternativ.
Precis, och det är ju här hon inte lyssnar på mig när jag upprepade gånger säger att Jesus måste in i tugget. Ja.
Men se hur det gick för Trump
Jesus
nu när han försökte ta in Jesus. Men,
jag tycker inte att Ebba Busch ska lansera en bild på sig själv om hon står som jungfru Maria. Absolut inte. Men de måste börja prata mer om religion. Det är det jag försöker säga.
Jag hade
inte kritiserat påven.
Det var otroligt roligt om hon hade porträtterat sig själv.
Jag hade inte blivit alldeles förvånad faktiskt.
Är hon mer än Maria Magdalena då kanske. Om hon skulle identifiera sig som en stark kvinna som går mot strömmen och har liksom en viktig position i religionen utan att vara liksom det här milda, ljuva.
Kommer hon att dela liksom vänen i två?
Det i alla fall känns det fel att ingen har gjort det åtminstone ironiskt av partiledarna.
Ja, jag håller med.
Kom igen, get out there man.
Det kan vara dags, valrörelsen 2026.
Nej men precis, för det som Victor säger, Vänsterpartiet har ju en mycket tydligare position på vänstersidan eftersom Socialdemokraterna och Centerpartiet som är ett kanske tilltänkt av samarbetsparti är mycket tydliga i mitten, Centern höger. Så det finns en helt annan nisch för Vänsterpartiet att ta. Alltså det finns ganska många besvikna sossar som tycker att sossarna inte låter som sossar längre, men de tycker att Vänsterpartiet låter som sossar. Och det har ju också Nooshi Dadgostar verkligen ansträngt sig för att göra, att låta som en sosse, för att hon vet om att det finns den här segmentet av väljare.
En tårta att ta.
Exakt. Mm. Och det gör ju också att hon har ju mycket, mycket lättare att visa på det här med att de är ett annat alternativ. Alltså en missnöjesröst till exempel. För det verkar ju vara ett ganska bra sätt i det politiska landskapet att vinna röster, att vara någon slags missnöjesparti.
Man blir också lite frifräsare, vilket ju också kan vara en fördel kanske ibland. Å andra sidan har hon då inget regeringsalternativ just nu.
Det finns fördelar och nackdelar med
allt. Ja, precis. Och båda partierna har ju nu kongresser, eller vad man ska kalla det för, i helgen. Vänsterpartiet Örebro och Kristdemokraterna givetvis i Bibelfästet Jönköping. Det tycker jag är bra, på tal om Jesus. Men det här med regeringsfrågan då, att ingen är så sugen på att leka med Vänsterpartiet. Är det det de behöver prata om på sin kongress, Viktor?
Ja, det hänger väl ihop med det här. Men de behöver väl visa att de är ett regeringsdugligt parti. Det kommer väl vara deras stora utmaning under hela valet.
Ska de lösa det på en helg? Gud, svettigt.
En helg i Örebro dessutom.
Ja. Ja, men jag antar att det kommer vara ganska mycket ideologi och policyfrågor och alltså den biten som ändå ska leda fram till vad de vill visa upp i en valrörelse. Och för Vänsterpartiet har det väl alltid varit en utmaning att visa att man är ett enat parti, eftersom det finns väldigt mycket åsikter i ett vänsterparti av hävd. Och av hävd så är man också inte rädd att uttrycka dem, även om de går stick i stäv med vad partiledningen tycker. Och
kommer det bli bråk?
Det blir alltid bråk.
Och det förväntar man sig också. Det hade väl varit tråkigt om det inte var lite bråk. Men jag tror att för Nooshis del så kommer det vara ett fokus på att försöka visa upp ett enat parti och ett parti som vill ta ansvar, säger jag, inom citationstecken, som alla vill göra. Men alltså ge en bild av att man är ett parti som är regeringsdugligt och är kompromissvilligt och kan sitta i en regering.
My, du ska ju dit. Blir det DJ-fest med Nooshi?
Jag ska åka hem på lördag eftermiddag. Så att det blir absolut inga festligheter. Någonting de också vi ska göra på den här kongressen, det är ju att partiledningen vill ju klubba in i valmanifestet att man har de här röda linjerna i regeringsfrågan. Att man inte släpper fram en regering som man inte sitter i. Och det har ju varit bråk om det som har lett upp till den här kongressen, där det finns flera partidistrikt som tycker att man målar in sig ett hörn, att man bedar för en svekdebatt, ja, men och så vidare. Så att det kommer nog vara en fråga om det. Och när jag intervjuade Nooshi nu så var det också så att hon var lite, jag ska säga, otydlig i vad, dels vad en röd linje är
okay,
och var de egentligen står. Och jag vet inte om det handlar om att de håller på och behöver fundera över om de behöver ändra sig på något sätt, om det finns nyanser där att göra, eller om hon bara inte har varit så upptagen med sin festturné att hon inte har tänkt ut ett bra svar på frågan som man ju tänker att hon borde kunna svara på. Vad betyder de här röda linjerna och hur ser de ut?
Vad ska Kristdemokraterna debriefa kring då?
Där tror jag att det handlar mer om att försöka komma fram till hur man ska just sticka ut. Man har ju hamnat lite i en rävsax mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, där man inte riktigt har nått ut och har några profilfrågor. Och det tror jag är det absolut viktigaste för partiet att komma fram till. Hur ska vi profilera oss i valrörelsen?
De samlar sig till kamp. Jag ska ju då inte till Jönköping, tyvärr, eftersom jag älskar Jönköping. Men
jag bara fliser, ja, kör.
Va? Det är en underbar plats.
Ja, visst. Det är ett bra stycke av motorvägen när man ska ner till Skåne.
Olivia, där Jönköping, är jag. Jönköping har allt.
Jag har haft kusiner som har bott där. Jag har varit där. Jag har sett det. Jag har upplevt det. Jag har känt det. Jag vet det.
Vänsterpartiet hade ju sin förra stora kongress i Jönköping. Och då var det ju väldigt mycket bråk. Så att jag tänker att det kommer bli spännande den här gången också. För att de vänsterpartister, de älskar ju att förakta varandra. Och det är ju någonstans ändå också liksom en pulsåder i partiet.
Men nu pratar vi om Kristdemokraterna.
Ja, men jag bytte ämne.
Ja, ja, okej, det går snabbt.
Tillbaka.
Då byter jag också.
Jag utgick ifrån Jönköping som mitt nav i det här samtalet.
Vår eminenta kollega i Vettavord kommer ju från Hudsen där, precis. När vi talade på förhand om vad det här avsnittet skulle handla om så kom vi ju på en genial idé. Och jag tycker bara vi ska snabbt berätta om den. Det är ju då att Nooshi Dadgostar och Ebba Busch borde åka ut på en gemensam debattturné. Alltså lik den här debattturnén som Jonas Sjöstedt och Annie Lööf hade för en massa år sedan. Bara liksom, hur vill vi att den här turnén ska se ut?
Bara ut.
Ja, bara ut på vägarna. Ska de ha en gemensam buss?
Nej. Det spelar ingen roll hur de tar sig dit. Bara de tar sig dit, ställer sig på en scen och bara...
Och varför tycker vi att det är så bra?
Gärna rekvisita också.
Ja, ja.
Det är Ebba Busch ju otrolig på, rekvisita. Ja. Och där har ju Nooshi Dadgostar mycket att lära. För det har jag aldrig sett henne använda sig av faktiskt på samma sätt.
Jag ser lättmjölkspaket framför mig som svävar på olika sätt. Och så ska de förklara hur mjölken ska bli billigare och sådär.
Men jag ser framför mig lite grann de här amerikanska townhallsen. Där de har varsin pulpet. Mm. Så här. Men sen släpper de den och går runt. Och liksom, de kanske har en sån liten brygga ut i publikhavet. Går ut och
en
sen...
tunga.
Ja, en tunga. Och liksom för fram sina åsikter, kollar runt och pekar och liksom showar. Båda kan ju showa, de har ju det här i sig.
Det här är en dröm.
Ja, det är en dröm.
Och sen måste de måste ju ha någon kändis liksom.
Det är ju de som är kändisarna, vad menar
du? Nej, men någon som...
Alltså uppvärmare?
Nej, som själva ändå leder någon form av debatt.
Ah, okej, en moderator.
En kändismoderator. Yeah. Jag vet inte vem, men någon bra. Typ Rickard Olsson kanske.
Okej.
Okay. Det ska inte vara för allvarligt, det ska vara lite...
Ja.
Det ska vara lite...
Jag säger Farah Abadi. Landskrona, shoutout. Ja, Landskrona.
Ja, kanske. Men sen ska det vara riktigt hetsig debatt.
Ja. Ja, ja, inget ljummet.
Nej.
Nej.
Och de ska veva och men sen ska de ju vara liksom kompisar efteråt så här.
Alltså, nej, vet, det behöver de inte vara.
Vet vad för slags moderator det hade behövt vara? Det hade behövt vara någon som håller i såna här reality shows som inte backar dålig stämning. Alltså för att jag tänker att både Farah och Rickard Olsson i och för sig backar inte dålig stämning, men att de ändå vill att det ska vara lite gemytligt, och det ska det inte vara. Det är liksom friktionen som en grej.
Ja, men då blir det ju Anders Holmberg då.
Nej, det
måste vara en showigare person.
Men gud, vi kan inte lösa det här nu.
Nej, vi kan inte lösa det. Nej. Men vi säger,
de ska bara ut på
turné. Det finns ju många som sysslar med det här med att intervjua människor som hatar varandra i grupp. Och då, en sån person tror jag hade varit perfekt.
Johanna Nordström kanske. Vi kan
mycket bra.
Fixa kontraktet. Det här ska ske. Ja. Nu säger vi tack och bock för idag. På återhörande redan på måndag i en undran till. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.